If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
Just det, where did you go kan man säga, Cotton Eye Joe. Ja, where did you not go säger jag då. Du lyssnar på Kulturmodellen, en liten annan signatur idag. Och det får ni snart veta varför, men ni ser i alla fall på 91,4 MHz och Tyres radion. Med mig idag så har jag just de som sjöng den här... ja, stämningsfulla visan Cotton Eye Joe Rednecks, alltså Urban Landgren och Jonas Nilsson.
Tack så mycket. Tack.
Nu klev du av hästen där.
Ja,
Jonas, eller ska jag säga Bibi?
Bibi är ju Urban.
Precis. Och jag är Jonas, Billy Ray då.
Billy Ray.
Ja,
det är härligt. Ska vi ta det backa bandet?
Ja.
30 år sedan. Och det är ju faktiskt tårta på det, va? Eller hur?
Ja, det tycker jag verkligen.
Har de hört av sig från skivbolaget? Hur vill de fira det här?
Ja. De ska släppa nytt så de kan tjäna mer.
Ja, det kan vara så. Det kan vara så. Men, hur träffades ni? För du är ju från Krusboda.
Ja, vi är ju, hela bandet är ju faktiskt från Tyresö från början.
Ja.
Det är inte alla, många vet det, men inte alla vet det. Så att alla fem, nu de senaste 25 åren har vi varit fyra. Men alla är faktiskt från kommunen.
Det är så, ja.
Ja, både Jonas, jag och Anders och precis. Kenta. Och...
Det var tre stycken utifrån Raksta. Och jag kom ju både från Raksta och från Sikvägen. Då, så att jag har ju 50-50 split där. Och doktorn här från Krusboda.
Faktiskt Bolmarberg någon gång, den sen 60-talet. Den är vi ju nu.
Ja, det,
sen efter Krusboda, där bodde man i 20 år.
Just det. Just
men vi är kvar i kommunen.
Ni är kvar i kommunen, ja.
Ja. Och flera bandmedlemmar lika så.
Ja. Men hur, när ni väl hade träffats? Hur länge spelade ni ihop innan?
Ja, det var ju långt innan. Vi har ju haft massa och still fortfarande har.
Ja.
Andra band. Sen blev ju Rednecks något helt annat. Men vi är ju gamla
just
rock,
musikscenen rocklävar. Är ju väldigt... var ju väldigt, väldigt stor 80-talet sådär. Och då alla, det fanns otroligt mycket lokala band i Tyresö. Så vi var väl, spelade i olika band allihopa praktiskt taget.
Ja.
Sen blev det helt plötsligt 90-talet. Det var tror jag 91. Så satte vi upp ett plojband. Vi tog de roligaste medlemmarna och de som vågade mest.
Ja.
Och så tänkte vi så här, nu gör vi något annorlunda istället bara för att spela seriösa låtar. Så vi tog väldigt mycket blandade hårdrockslåtar och så tog vi även lite moderna popslagers.
Och Tore Skogman.
Ja, man måste alltid ha med Norrlandspäls eller någon sån där gammal bra låt.
Och så döpte vi oss till Motley Jovi då efter. Motley Crue och Bon Jovi, vi skulle bli en hybrid. Var lite fantasilöst, men...
det har ju faktiskt sagt, det spelar ju mycket.
Nej, precis. Och då körde vi...
Energikällan.
Ja. Grottan.
Grottan också.
Självklart rock på ängen då, Domusängen. Ja. Sista lördagen i maj.
Och faktiskt alldeles bredvid där vi sitter. Vi har kört Forellscenen också.
Forellscenen också. Ja, det är ju makalöst.
Ja, det var första tecken på plats.
Ja, det är ju jätteroligt.
Ja.
Jag har ju några gånger intervjuat ordföranden i Kultur föreningen Kaktus, han kanske också, han var väl med när det var rock på ängen, tror jag.
Jaha.
Arne Vikander.
Ja, absolut.
Punkarne.
Ja. Mm. Vi har nog spelat lite ihop också, tror jag.
Ja. Ja.
Och Per Hasslund. Och...
Per Hasslund, ja, precis. Som nu mest håller på med kampsport.
Ja.
Vilket är ju jätteroligt.
Han var på kulturskolan där ett tag.
Just det. Så är det ju.
Nej, men det spelar mycket har vi gjort i många konstellationer. Just det där Matle Jove blev ju väldigt roligt. Och där lovade vi oss själva för att behålla det humorn i det hela. Att vi skulle inte spela för mycket. En gång per år skulle vi spela. Och den första krögaren eller den första människan som frågade oss. Och vi kände att alla var lediga och alla ville. Då gjorde vi det gigget. Sen om det var ett arenagig eller om det var en pizzeria i Mjölby. Spelar ingen roll. Det var bara att tiden skulle vara rätt. För vi ville inte bli något turnerande coverband, utan det var
mest... Spelade ni Motley Crue-covers?
Aldrig någon faktiskt. Och inte någon Bon Jovi-låt heller.
Nej, okej, okay, för det trodde jag.
Jag tyckte de sög faktiskt. Ja. Jag tror att det blev som en slags hatkärlek, därför vi tog namnet, tror jag.
Ja, okej. Okay.
Men vad blev det? Alltså, det blev Ozzy och det blev Maiden och det blev Saxon och det blev Rainbow. Och det blev
Thomas Ledin.
Ja.
Någon Toto säkert.
Tidstypiska melodier blev det ju.
Ja.
Men det var ju det som blev själva fröet det här. För vi, det var lite grann så som vi fick kontakt med skivbolaget som ville då liksom, nu vill vi ha en riktigt bra gäng här. Och då hade de en producent som hade hållit på och skrivit på en låt och frågade så här, skulle ni kunna tänka er att göra det här? Och ja, vi såg, vi började liksom.
Ja.
För de hade någon som hade sett oss när vi just körde på Domusängen och vi, då hade vi en stor pappfigur på Nick Borgen på scenen. Och så hade vi satt på en t-shirt på Nick Borgen-figuren och satt en ballong med Kir i. Och så hackade vi hål på den när vi körde ett låt som låg på ett crescendo och malde på. Slet huvudet av den här stackars dockan och skickade ut den på ängen då. Det var väl kanske, jag vet, ett par hundratal personer.
Ja.
Och jag tror att det var någon som hörde talas om det här och sen började det sprida sig att de...
De där kan göra vad fan som helst.
Det är fantastiskt. Nick Borgen är ju den kända person som jag blev utskälld av på nätet.
Oj.
Ja, jag råkar väl...
Ja, då var det fan rätt åt den.
Ja, kul det. Han har varit oerhört ilsk. Jag skrev något sådär, typ att han var någon slagersångare. Men han hävdade mer att han var en rock'n'roller och bluesartist.
Okay. Rest my case.
Så var det. Men i alla fall, därifrån så fick ni då komma till studion.
Ja, precis. Och då kom vi till studion. Och så då hade vi en demo som vi började bearbeta. Som växte fram och spelades in. Och sen skickades den här runt. Och det var ingen som nappade på den här. Ingen svenska bolag var intresserad.
Men då hade ni gjort...
Det var Cotton Eye Joe, första.
Det var det första ni gjorde.
Så det skickades ut. Ja. Det var ingen som nappade på det här.
Bandet hade vi inte riktigt satt ihop än. Om vi verkligen ville gå all the way. Men låten i sig smällde ju in. Den låg ju etta i 22 länder på 2-3 veckor eller någonting.
Ja.
Och då kände vi, får nog göra verklighet av bandet här.
Ja, men hur kändes det då? För det var ju, som du sa, ett litet plojprojekt så här. Mm. Och ni var ju seriösa musiker. Ja, och så var ju det som ni...
Inte direkt kanske. vi visste att alla har en kvart of fame. Liksom. Ja. Vi visste så här, nu när den släpptes och ni gick in som nummer ett till Holland då. I maj 94, så var precis 30 år sedan, så visste vi att det här kan bli roligt, här kan vi åka ut och ha lite kul och skoja.
En kvart.
Ja. Och vi var lite sugna på att se Europa också, vi hade inte åkt så mycket.
Klart.
Så tänkte, vad fan, får vi åka till Holland, var ligger den och så?
Ja.
Så vi kom dit och sen gick det plötsligt över en natt och då gick den upp som i 14 länder i hela Europa. Vi sa så här,
som etta i 14 länder?
Ja.
Är det sant?
Han ökade det på sig, men just så snabbt.
Och det var ju back in the days när det var radion som ägde. Det fanns inget internet eller...
Nej.
Det fanns MTV. De hade ju stor makt, men vi hade inte spelat in någon video till låterna. Det gjorde vi inte senare förrän slutet på augusti.
Mm. För där kom vi till det visuella sen.
Ja, precis. Vad då vi liksom... Men vi gjorde ju spelningar
innan. Nu sitter
innan.
Nu du är i en väst och... I och för sig, nu låter det ju som en väster ut i skjortan låter som en riktig cowboy. Men det är det ju inte. Utan...
Tyst!
Lite mer redneck i cowboy
kanske. Titta, det är hål i
den här. Ja. Utan det visuella var ju... Hillbilly-hatt. Ni såg ut som ett gäng hillbillies, kan man väl säga. Direkt från Oklahoma.
Mycket hö och halm. Och...
Ja, just det. Det var ju Timotej i mungipan.
Det har hänt också.
I mungipan?
Ja, eller någon halmstrå kanske. Vad vet jag.
Precis.
Så var det ju.
Ja, sen rullade det bara på. Och vi var väldigt smarta och hade ju uppföljningssinglar på en gång. Hade vi inte haft det, då hade det bara blivit en fluga, så hade det försvunnit ganska snabbt. Men vi var ganska duktiga och fick fram en bra uppföljningslåt samt en riktig powerballad som heter Wish You Were Here som tredje singel. Och då liksom, då cementerade vi fast oss ordentligt i eten och blev riktigt, då blir det liksom folk, det här är ju en hel akt. Så nu började vi bygga kring det här. Jag tänkte, kan vi göra en riktigt rolig scenshow på det här?
Ja, när balladen kom också, då förstod ju folk, men vad fan, de har ju även annat. Och den låten har levt med oss i nästan de här 30 åren också. Några månader före, men även den har varit viktig för att nå ytterligare människor. Sen tror jag en viktig sak är att vi aldrig strävade efter någonting. Men visst har vi stått och gneta i replokaler under många år och sådär. Men det var mest för att vi ville det. Jag tror inte någon hade någon sån här wish att vi, oj nu ska vi bli stjärnor och stå på stora.
Nej.
Men vi hade förbannat roligt när vi höll på med musik. Sen blev det som det blev.
Men det är kanske kärleken till musiken som gör, gör musikerna större?
Det skulle jag vilja säga. Och att man kan hantera 30 år och ha sina gränser tror jag är jävligt viktigt också. Vi har sagt nej till väldigt mycket och sen har vi gjort väldigt mycket som folk blir chockade över. Och den kombinationen är bra. Man säljer sig inte för vad som helst.
Nej.
Men när vi känner att vi vill göra någonting, då gör vi det, även om det kan irritera någon. Och det har folk älskat.
För det är inte bara så att folk älskar den här låten, eller hur?
Nej, precis.
Nej, men de flesta gör ju det. Och vi lyckas ju få ut låten exakt i ett moment där folk var extremt trötta på lugna kärlekslåtar. Love Is All Around Me låg upp och ockuperade listorna i...
Just det.
14 veckor innan. Sen direkt efter kommer den här Baby I Love Your Way.
Baby det,
I Love You. Så folk var ju anammat uttråkade då i maj 94. Nu vill vi dansa, nu vill vi ha kul. Och när den här kom, då var det liksom bara öppet mål. Samtidigt som det var en sån här magisk sommar som det varit de här dagarna.
Det var ju en fantastiskt varm sommar. Jag reste ju runt hela Europa den sommaren. Jaha. Precis som ni antagligen gjorde senare. Men jag fick ju betala själv. När du sa Love Is All Around, jag var ju faktiskt på Irland. Ja, när man började höra den där spelas. Tänkte, fan, är det fan sjätte gången idag jag hör den här på radion? Alltså, det är ju... Men den låg alltså att äta på listan innan.
Ja, precis. Så folk var ju verkligen uttråd. Då ville jag partaj.
Och vi gjorde ju ett medvetet val i den vevan där också. För det var ju väldigt mycket boybands överallt. Det var Take That och det var E17.
Men ni är ju väl boyband också nästan?
Ja, men vi sa faktiskt att vi kommer inte kunna vara lika snygga som de. Och orkar inte hålla på med kajal och hit och dit.
Nej.
Så att vi sket i det där och vi sa att vi gör allting tvärtom.
Ja.
Och då blev vi... skitiga hillbillis och gjorde allt tvärtom.
Vi blev ju antihjältar på något sätt. Jag tror det var många som arbetade och slet och tyckte det var kul att se några som var motsatsen till alla de här extremt snygga, stylade pojkbanden och även tjejgäng. Det fanns ju några tjejband då, men inte de hette då. Spice Girls hade inte kommit än, men det fanns något innan tror jag. Folk ville ha kul och vi stod för det och vi lyckades få dem att ha kul också. Och det är ju fortfarande, det är ju liksom, folk tröttnar aldrig på att ha kul.
Så är det ju.
Vi fick faktiskt väldigt mycket sådana brev som var hjärtskärande och sånt. Jag menar folk som har varit lite annorlunda och utstötta och vill ha tagit liv av sig. Allt och vi kände liksom att vi var på deras sida på något sätt. Stod inte över eller... Var något att sträva efter vad det gäller utseende, kläder och sånt i alla fall.
Se på oss. Kan vi, kan ni.
Ja, precis.
Det var många som tyckte som hade näsan på kinden liksom.
Nej, men jag jobbar ju på ett fritidshem. Och en sak som fortfarande, det funkar ju även när vi var små, det är ju leken dans stopp. Den kommer ni ihåg.
Absolut.
Ja. Och då tycker jag, för jag kan vara lite snobbig när det gäller musik så här. Ska det vara eller snobbig, men alltså, jag vill ju inte enbart spela mellolåtar. Och då så brukar jag plocka fram så här mina gamla så här, som när jag var ute i svängen. Då finns det vissa låtar som fortfarande funkar, alltså inte så här funkar, men det här är bra, utan barnen går helt bananas, till exempel I Like to Move It, den där. Men vi säger så här, Cotton Eye Joe, det är ju en av dem. Alltså, där blir alla kommer, då är det 40-50 barn som bara kommer springa och blir helt tokiga. Vad beror det på?
Den är ju väldigt enkel, alltså i sitt beat och allting sådär. Mm. Och det tror jag yngre fastnar. Och sen är vi ute och spelar fortfarande nu. Vi har ju 4 generationer som kommer och kollar på oss många gånger när det är lite sådär på daggig och sånt. Då är det gammelmorfar och då är det någon i barnvagn. Men alla hittar någonting. Jag menar, det kan vara våra akustiska instrument i dragspel, fiol, banjo och sånt. Sen finns det technobeat eller någon eurodance eller någonting i grunden. Så både musikmässigt hittar ju folk någonting. Men sen har den en, jag vet inte, det är tempot, BPM. Det är
ja, den är väldigt behaglig tempo. Den är inte för snabb och den är inte för långsam. Och precis som du säger, det är väldigt bra. Det är ju vass fiol som ligger och lirar riktigt bra. Liksom.
Ja.
Som vi mixade till riktigt himla fint. Och sen är ju...
Vem är det som spelar fiol? Virinan eller fiolen?
Ja, vi lånade faktiskt in ett proffs.
För den plattan, eller ja. Den singeln. Ja, Bosse heter han.
Ja, Bosse har spelat med en sån här bluegrassband. Ah, fantastiskt okay. Bra kille. Och han fick lägga den där och han nailade den här riktigt bra.
Ja, kan man väl lugnt säga.
Precis. Jag körde väl med Mats Rådberg och sånt en gång i tiden. Ja, okay. Så han hade lite country-saker, så det var så vi hittade
så
det.
Ja. 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 Okej, okay, men då tänker jag så här då. Ska vi... Jag tänker att ni bestämmer ju lite musiken. Men jag tänker att vi ska ta en liten paus.
Har du något med Nick Borg?
Nej, jag tänkte faktiskt inte köra så mycket Nick Borg i det här programmet. Men kanske vid något annat program, vem vet. Men jag tänker så här. Vi kanske ska spela någonting annat med Rednex. Och... om jag minns rätt, Old Pop in an Oak, det var den som kom efter. Var det den som kom efter?
Ja, det var singel 2 då. Det var singel 2, men ska vi ta något kanske från andra?
Men du hade ett annat förslag där vi började.
Ja, Get the Truck Loaded. Den släpptes som singel, men det blev liksom aldrig frontad av skivbolaget. De gjorde aldrig någon promotion för den, så att den föll i glömska.
Jaha. Var hittar man den då? På vilken?
Vår andra
närmsta soptunna.
Farm Out heter den plattan.
Farm Out.
Yeah.
Och där har vi den, ja. Men då tänker jag så här att... är den lika...
Den är lite, nej, men den är lite annat tempo på den. Och den är en ganska berättande historia om hur man...
Hur man lastar en pickis.
Exakt.
För... Det måste man veta.
Ja, okej.
Okay. När man kör... bor i Tyresö.
Men då tänker jag så här att vi hoppas att det kommer någon ljud här så småningom. Om jag drar upp i rätt regel så brukar det göra det. Är det så här det låter?
Så startar bilen.
Ja, det är så. Andra lyssnar vi på den.
Some chicken and some sheep. Your dog is gonna buy himself some tires to his sheep. I'll pick some.
Party. Get the Truck Loading med Rednecks från plattan Farm Out. Och var det ett skämt på Far Out eller var det...
Kan vara något sånt.
Eller var det Freak Out, Zappas? Var någon sån...
Ja, just det. Ja, och du spelar lite luftvioliner.
Ja, eller fiol, ja, man vill heter springa upp på scen direkt.
Ja, man vill ju det, man vill ju det. Ja, det är liksom mycket glädje i den här musiken. Du lyssnar alltså på Tyresö radion och programmet Kulturbordellen med mig, Niklas Wenninggren, och med två av medlemmarna i Rednex, Urban Langren och Jonas Nilsson.
Tack så mycket.
Tackar. Varsågod, det är inget att tacka för. Jag läste bara upp era namn.
Du släppte ju in oss, det är inte många som vågar det.
Ja, nu är det 30 år sedan och återigen, vi var inne på det här, jag gillar ju Family Guy. Där dyker ju en låt som heter Cotton Eye Joe med Rednex upp också. Har ni sett den sekvensen?
Ja, men den tror jag faktiskt.
När han har köpt en jättestor, för han är ju dum i skallen. Mm. Det är väl det handlar om. Så han har ju köpt en jättelång sån här baguettesmörgås. Och han får inte in genom dörren, för han tar den på bredden. Så istället för att liksom vända på den så sågar han upp på sidan så att han kan...
fortfarande ta in den.
Men ja, men den har dykt upp i andra sammanhang också, om jag inte minns helt fel.
Ja, just nu kan den inte... låten är ju massor. Den var med Beavis and Butthead för sådana som är så gamla. Det var ju Rednex, deras de där två galningarna.
Älskade ju Beavis and Butthead.
Ja, riktigt kul.
Men hur, på vilket sätt var de med där?
Det var låten. Ja. Plus
de
att
de tittade på videos. Videon.
Ja,
det var ju precis. But fire. Ja. No.
Men jag tror de dissade inte den någonting, så det
de inte det, för det var ju liksom
bil, men
ja, de men... satt tysta bara, så var det ena, han hade munnen öppen bara så här halvöppen. Och den andra sa ingenting. Så den fick rulla fyra takter, så bytte upp
det
nästa.
Ja, men det var en sån där this is cool man.
Aha, okay.
Det var ganska stort för att de skulle kunna säga något positivt.
Ja, men gud, ja, de var ju väldigt pitchy. Det skulle ju bara tung rock and roll i det. Och så hade de ju den där kompisen som hade en wing i tröjan.
Ja, precis.
Just det.
Ja, det var tidigare. Vad har vi mer? Vi har ju Negotiator med Samuel Jackson.
Ja.
Där körde de ju Line Dance till den.
Ja, ja.
Vi har, var det Pixar som hade den där tecknade, där de till och med klädde ut oss. Jag fick ju vara en gris.
Det var trevligt.
Hängselbyxor och sånt som jag brukar på scen. Vad hette den då? Den hette... Hade inte det någonting med farm någonting att göra? Det var i alla fall kossor och grisar och saker. Och det var en... Där körde de inte bara katten, utan det var en av våra andra låtar också. Så vi fick dem med två.
Okay.
Någon stor Pixar eller men, Disney eller vad det var.
Vad händer? Nu har inte ni tagit med era bankböcker. Men alltså, när man får vara med i en sån här sammanhang, då känner man stora stålar då, eller?
Som artist är det inte det mega. Jag menar, man har ju procent ofta då på saker, men det beror på var det hamnar. Filmer och sånt ligger lite utanför, men ändå med, medan skivförsäljning och sånt är något annat.
Ja.
Det är inte liksom, katten kan se olika ut. Och sen så
Katten på katten.
Precis, katten på katten ser olika ut.
Det kan nog vitsa jag också. Alltså.
Det är ju väldigt mycket streamad, och då är det ju olika också.
Ja,
de är inte de bästa att betala, vare sig man heter Spotify eller något annat.
Nej.
Och det har ju gjort på gott och ont att väldigt många artister för att överleva måste ut och spela igen.
Just det.
Och är man 80-90 plus och har sin storhetstid och sådär och känner att fan, det säljs inga skivor längre och man får inga pengar när de spelar våra låtar på radio längre, då har de fått sparkas ut på scener igen, fast de kanske inte vill och har ork. De har gjort sitt. Det kan man ju tycka lite vad man vill om.
Ja, det är ju det. Vi har ju fått se mycket, mycket fler konserter de senaste, sen det här med streamingen hände. Men som sagt, det är ju också... Jag träffade en för detta Grammys-vinnare. Vi kan utlämna hans namn. Han sa precis det här. Alltså, fan, man är 60 och 2 grammis. Och jag måste spela på en pizzeria här. Det känns lite... För mina skivorna säljer ju inget längre. Det känns lite tråkigt. Och det kan man ju förstå.
Mm. Ja, precis. Mm. Och det började ju ganska tidigt det där. För jag menar, till slut så skulle ju en fullängdsskiva, oavsett format, LP, CD eller digitalt, den... ska ju enligt många skivbolag, den ska ju säljas klart på 3-4 månader. Då ska hela 100% av vad den ska sälja, det ska vara gjort då.
Ah, okay.
Medans, jag menar, sen spelar ingen roll om du tar gamla riktiga rockrävar eller nej, någonting. Då kunde ju en platta sälja i både 1 och 2 år och komma upp till samma. Men det skulle gå snabbt och snabbare.
Okay.
Då var det lätt att satsa på någon idol-deltagare eller någonting och släppa en platta. Och sen så är 90% glömda då efter ett halvår. Men de har sålt sin kvantitet av...
För det kan väl jag tycka som liksom en musikkonsument av ganska stora mått, att det är ju... Förut så kunde man ju gå och vänta. Det var, de flesta släppte med varannat år eller något sånt där. Och det var man helt okej med. Nu är det ju... Om man om 20 år ska göra ett One Hit Wonder quiz, då kommer man ju inte ha något problem. Vi som är lite äldre, vi letar ju upp de där... Ja, det finns ju. Det fanns ju då också, men de börjar ju bli färre och färre. Man kan ju inte variera så mycket.
Nej. Ja, men det är ett helt annat sätt idag att göra musik på också, vilket jag kan tycka är synd. När man släppte ett helt album förut, alltså du kunde ju sitta veckor bara att välja ordning på låtarna.
Ja, just det.
Det är inte riktigt samma problem idag, för att man satsar på låt efter låt, det ska vara hit efter hit. Men kollar man gamla liksom favoritalbum man har från way back, då är det ju inte den där hitten som kanske är den som håller idag. Man kanske tycker den är bra fortfarande, men sida 2, låt nummer 3.
Just det.
Det är den som sitter, det var den som växte på en med tid. Och det är man inte riktigt med om längre, att något litet bonusspår eller någonting är faktiskt den som längden håller.
Eller baksidor på singlar till den sådär. Ja, man hade ju inte hur mycket stålar som helst.
Nej, precis.
Så man spelar även baksidan på singlar, men det gör man ju inte då.
Nej. Ibland är det faktiskt de som blev de stora sen också.
Ja, men visst är det så. Det finns ju många vad heter det, bevis på. Absolut. Vi knatar lite vidare. Ni är ju inte enbart här för att snacka gamla minnen. För att,
ska jag klä av mig nu igen? Jaha, det är inte det programmet. Men får tänka på vilka jag bjuder in.
Det är kulturbordellen, så det är helt okej. Okay. Jag tror att folk tänker att vi är oftast nakna i studion. Men
var det bara vi som behövde? Nu kommer det fram.
Ja, det är ju så här att helt plötsligt så har den här poppat upp igen, Cotton Eye Joe.
Ja, den går i sina vågor. Men
ja, men senaste... nu har den jävlare mig inte... Ja. Nu har den ju gått som en tsunami, ja, kan man väl säga.
Ja, en bris över vattnet riktigt. Nej, det var ju ingen som hade räknat med det.
Nej.
Jag menar, vi har konstant spelat sedan 1994. Varenda år, det bokas gig hela tiden. Och det är kanske några procent mer det här året, men annars är det ganska fullt. Men väldigt mycket tv- och radiointervjuer och sak på grund av det som har hänt.
Ja, det här är ju radiointervju då.
Jaha,
ja.
Det är också. Nej, men det är helt magiskt att den har fått så extremt många streams. Den är ju idag världens mest streamade artist i Rednex och den här låten Cotton Eye Joe.
Ja, och ni får säga hur många det är, för när vi först tog kontakt så sa jag, vi har 3 miljarder streamningar på den här, men det har ni inte längre.
Nej, gör en lång historia kort, så den som hade rekordet innan, det var ju Adele. Ja. Hon på 87 dagar eller någonting så hade hon kommit upp till 1 miljard streams.
Ja, otroligt kort. Ja. Det är ju mindre än 3 månader. Ja. Fantastiskt.
Vi körde ju på 8 dagar så var vi uppe i det.
Ja.
Och på 23 tror jag dagar så var vi uppe i 3,1 miljarder streams.
Ja. Och det är alltså en fjärdedel av jordens befolkning.
Ja. Ja, och det var ändå ett par veckor sedan, och nu har jag siffror på att, eller det är faktiskt några dagar gamla, du var uppe över 6 miljarder.
6 miljarder, det är hälften av jordens befolkning. Har ni kollat att det bara är folk som har lyssnat en gång, eller om det är flera som lyssnar flera gånger?
Det finns googlar man lite, det är faktiskt ganska kul att se folks uträkningar, hur många liv man måste leva eller hur många,
all right.
Alltså man har brutit ner det ganska ordentligt.
Ja, hur lång, ja, det är ju fantastiskt, men 6 miljarder.
Ja. På väldigt kort tid också. Det är ju inte att det inte har streamats innan på alla olika streamingtjänster som finns, men
vad är detta? Varför sker det här?
Jag tror att de så gjorde, alltså det är en mixen som kom upp, de gjorde en liten remix på den här låten.
Det var en dansk, eller?
Precis.
Ja, en dansk.
Och den tilltalade ju väldigt många yngre.
Mm. Den var ju lite, den var lite rolig, han tappade mustaschen och så.
Precis,
här.
Så ja. Det var väldigt många som streamat är nog under 7 år. Det är inget fel med det, för vi, nej, vi har ju nått hela spektrat, så det är inga problem med det alls.
Nej.
Och jag tror även föräldrarna tycker det är roligt också. Då drar det igång och barnen dansar, så blir de trötta. Och så vill de sova när klockan är 6:30.
Just det. Just det.
Så de kör, kör låten ett par gånger till, ungar. Dansa igen där. Hur var det du gjorde? Vi springer ut i köket där. Så bra. Och springer tillbaka allt vad du kan. Och så blir de jättetrötta.
Mm.
En teori bara jag har.
Nej, men sen, det har ju gett ringar på vattnet också. Jag menar, nu när man kollar olika streams där den här låten ligger som grund, det kan ju vara sjungande Chicken McNuggets och det kan vara liksom jättemycket sånt. Och det är inte första gången, men det, jag tror det var med han galna dansken där och det han gjorde, att han matade ut olika ploy-varianter på det där. Och just att väldigt många har ju svårt att hinna höra vad vi sjunger.
Just det.
Och det gör ju han, så att han har ju döpt sin version till vad det nu är, diggly daggly diggly do eller någonting. Och det märker vi också när vi ut och giggar. Folk som försöker sjunga med, och man har hört liksom Cadillac Bow, och man har hört väldigt många som de har gått och sjungit hela livet och trott att det är det vi sjunger.
Ja.
Och han gjorde några kul saker av det.
Ja, nej, men det är väl fantastiskt.
Jag fortfarande inte själv.
Nej, det är så. Det är så.
Ja, det sitter nog faktiskt.
men om man säger så här, då, vad händer då när man helt plötsligt har 6 miljarder? Börjar liksom brandtelefonen upp?
Ja, det började ringa lite från olika håll och kanter. Mm. Absolut, det gjorde det. Och det har kommit lite gigförfrågningar som vi kanske inte hade fått innan. För nu är det liksom, det är ju, jag vet inte vilken gång i ordning, så det blir...
När vi snackade skulle du åka till Bulgarien, nej till Rumänien
var det nog då, när vi pratade första gången. Sen har vi nog hunnit varit på lite annat. Och sen var vi faktiskt och gjorde för YouTube, för de är ju en del i de här galenskaperna. De är en av de här större streaming.
Ja, då ringde du och skulle ha sin prisutdelningsgala för alla deras medarbetare och säljare. Då ringde de exklusivt och frågade, kan ni köra den här? Det är den enda låt som vi verkligen allihopa kan och dansa till på kontoret. Och min flickvän älskar den här också. Det är som vdn alltså.
Ja, det var inrest i alla fall från hela Europa.
Så. Men, vi kommer, vi kan offra oss, sa vi. Så vi åkte in och gjorde den här låten inför sittande publik på... Så reste sig och började dansa på.
Ja, men det var faktiskt kul. Det var lite halvstelt.
Var det här?
Det var faktiskt inne på Södra Teatern.
Ja, okej. Okay.
Ja, vi måste backa där.
Vikmark.
Vi gör inte så mycket i Sverige, så det var faktiskt lite kul att kunna ta
bilen
in och bränna av gigget och sen åka hem.
Ja.
Nej, men det är som klart. Alltså, de är ju på något sätt en del av det här. De tillhandahåller ju streamingtjänsten och så vidare, så det är klart vi kan.
De hamnar i kategorin viktig kund.
Ja, men ni har varit runt på en massa, för ni är populära överallt kan man väl säga. Det är inte så här att det här bara går hem i västvärlden, utan man hamnar väl även i liksom Tjatsikistan eller något sånt där också kanske.
De gjorde både en GoFo och en ganska rolig sak, skivbolaget. De hade ju fantastiskt många medarbetare som satt och tänkte och visste så jävla bra. Så var någon som tyckte, de ska till Asien en hel månad. Så i maj 95 skickade de iväg oss. Och då hade vi fått en inbjudan precis om att vi skulle få vara med på Jay Leno. Men då tyckte skivbolaget, nej, men nu har vi bokat in, de ska till Korea, sen ska de till Singapore, sen ska de till Taiwan, sen ska de till Sydafrika, sen ska de göra en svit till Australien, och så avslutar de med Japan, sen ska de hem. Så de skickade iväg oss.
I Holland.
Och då satt vi helt plötsligt på ett köpcentra i Korea och skulle ha signering, skivbolaget, och då hade de inte släppt albumet än. Och singeln låg inte på rotation. Så vi satt vid ett bord med pennor och skulle signera den här singeln. Alla gick med sina kundvagnar att titta på oss. Och vi tänkte såhär, det var ett bra jobb av skivbolaget, skicka hit oss. Och hade vi fått USA då, så hade vi liksom, det är ju det man strävar efter.
Men det är klart.
Tyckte de såhär, nej, vi vågar inte skicka över dem riktigt än. Vi vill, Asien är viktigare liksom.
Ja, vi var ju på väg till Amerika faktiskt en gång till. Nu har det ju gått bra där ändå. Vi har ju sålt guld och
det var det,
och
det var det lite så. Hur som man säger så här, hur mottas det här? För det här är ju liksom sånt som de spelar.
Alla jänkare man träffar säger ju att De älskar det, de tycker det är jätteroligt. Och det är ingen som anammar sig och säger, ni är från Sverige, ni är inte äkta.
Nej, just det.
Tvärtom, de är liksom, verkligen tar emot med öppna armar.
Vad roligt.
Ja, alltså skivbolaget var ju väldigt rädda. Så när plattan första sexan Violins skulle släppa,
ja,
då vågade de inte göra det på skivbolagets huvudlabel, så att säga. Så de startade en helt egen label bara för oss.
Aha.
För de var rädda att vi skulle kunna vara på samma label då som kanske några mörkhyade artister eller någonting.
Och så, ah,
vi tyckte,
okay,
det var hur konstigt som helst. Men det tog faktiskt inte mer än 2 veckor så ville väldigt många andra av annan härkomst, så att säga, vara på vår label.
Ja, okej.
Okay. Ja, det var väl då de öppnade Battery Records eller någonting.
Ah, okej. Okay.
Vi var först där, men sen, alltså det där var ju bara tramsigt, men de var livrädda, måste jag säga.
Hur långt ifrån är ni en, vad heter det, en duett med, vad heter de, Beyoncé? Och ni är, ja, inne på kanten.
Ja, verkligen. Ja, det vore ju häftigt.
Ja, hon får ringa, absolut.
Ja.
Då gör vi det.
Hör hon det här så får hon gärna ringa. Om, ja, någon så känner henne.
Det är så. Är det någon som har de kontakterna? Ja, så?
Ja. Det är bra, den versionen där. Hej och alla jäklar.
Ja, ja. Mm. Absolut. Den ja, gud, ja. Ja. Det är det ju verkligen.
Nej, men det är kul. Som sagt, så resa och roliga gig, det har vi faktiskt gjort. Och vi kör ju Asien och vi har varit i Afrika, olika länder där. Och vi har i stort sett hela Europa. Och det var en sväng i alla baltländer och sånt också.
Men vad är roligast eller snedsträck mest udda någonsin?
En dråplig grej vi gjorde, det var i Sydafrika. Då skickade de ut oss med ett litet propellerplan rätt ut. Tänkte man skulle flyga från Stockholm till typ Hallstahammar eller något sånt där liksom.
Ja.
Väldigt oannonserat. Vi flyger ut och man ser bara tundra. Vi går ner för landning och så hoppar vi in i en bil och så kör vi. Så kommer vi till shoppingcentret. Typ som gamla OBS, som det hette då, jävla Coop liksom. Och utanför kassorna, där har de satt upp en svart scen och det blänker om själva scengolvet. Så vi bara, finns inga högtalare? Nej. Men vad ska vi göra då? Ni ska uppträda. Så vi går upp då. Nu har de rollat det här precis med svart färg, va?
Ja.
Så det är lim liksom. Vi går upp så fastnar vi med fötterna.
Just det.
Och vi inga mickar och ingenting. Så att vi kör ju så improviserad mimteater då.
Ja.
I 6 minuter. För de som sitter och jobbar i kassorna. Och de tittar ju på oss och skakar på huvudet på dem. Och då tänkte jag så här, vad gör vi här?
Nu låter det bara som jag gjort så. Vi har faktiskt varit i köpcentren så de har behövt att stänga med polis och vakter. Ja. Och sånt för att det har varit helt kaotiskt. Alltså vi har suttit och signat skivor och sånt i 4 timmar tills de fick stoppa helt enkelt. Så att, men det finns de här kontrasterna och det är väl det som är riktigt kul.
Ja, man kommer oftast ihåg de där grejerna mer. Ja. Vi har stått och det har varit kanske ett par 100 000 som har skuttat. Ja. Det är liksom, det är ganska opersonligt. Det är häftigt. Men det är ju liksom bra mycket svårare att uppträda för 5 som jobbar i kassalinjen i liksom utsocknes.
Mm.
Det är bra mycket svårare än att
vi gjorde ju Berlin, nyårsafton, Brandenburg ett år. Och då hade vi 1,2 miljoner människor framför scen.
Oh, jösses.
Och de hade så 12 delay-system på högtalarna bara för att alla skulle höra och höra ungefär synkat.
Men kära då.
Ja, det var ju en upplevelse.
1,2 miljoner.
Men som Jonas säger här, alltså det, så länge det är över några tusen stycken så spelar det ingen roll. Man ser bara de första raderna ändå.
Just det. Nej, men så är det ju. Det förstår jag. Är Cotton Eye Joe världens, eller vad säger jag, Sveriges största musikexport någonsin? Slår den allt det andra som vi har skickat ut? För det är ju ganska mycket ABBA och sådana här saker. Men jag tänker som själva låten.
Under en tid var ju det när han... Pagrotsky, han kom till något, jag vet inte, var det något gig eller vad han hade gjort, och skakade hand och sa att vi var den största exportvaran just då i alla fall, och det kändes ju lite
Måste ju kännas bra, ja.
Och det var ju den låten.
Han hade mycket sånt där.
Ja.
Han gillade Tyresö, jag vet, han ringde till en god vän till mig och berättade att tjena, så ni är en av de 10 största, mest säljande företagen. Han jobbade på annat.
Mm. Så att, ja, men det kommer jag ihåg.
Ja, det är det största exportföretagen. Ja. Ja. Nej, men det är väl roligt?
Ja, men absolut.
Ja. Det måste vara superkul att vara den där. Ja.
Och vi märker liksom att vi finns ju där idag tillsammans. Vi gör ju väldigt mycket 90-talsfestivalen också. Många egna gig runt om i världen. Men sen så petar vi in, så vi ska göra en lång turné i Norge med massa gamla såna artistkollegor. Och det är de som var stora på 90-talet. Sen det kan vara Backstreet Boys, och det kan vara till och med våran Alban, och det kan vara Mr. President, och det kan vara Hathaway.
What is love?
Ja.
Och det är sådana som vi umgicks med liksom på 90-talet. Så det är liksom som att möta alla bröder och systrar igen.
Ja, men precis.
Så det där att vi måste gå upp på scen ibland, det är lite jobbigt, för då sitter vi och har hotellparty. Ja, vad fan, det är din tur nu. Vi bara pratar gamla minnen och visar gamla kort och sådär.
Nej, vad skoj. Vad roligt. Ja, nu börjar det liksom bli lite fullt på bandet, säger jag här, när det rullar upp. Och jag vet att jag kommer få pannor om vi fortsätter allt för länge till, även om jag lätt skulle kunna fortsätta en halvtimme till. Men hur roligt den var, så måste vi nog dra oss lite mot avslutningar. Namnen, du kallar det Urban, du kör BB Stiff.
Ja,
var kom det ifrån?
Det var inför första gigget. Jag menar, vi hade en Billy Ray, vi hade en Bobby Sue.
Ja.
Varför inte Billy Bob då?
Ja, det är klart. Då Billy Bob. Ja, just det. Heter BB King Billy Bob? Nej, det gör han inte, va?
Jag vet faktiskt inte vad han heter.
Inte jag heller.
Best of Blues kanske.
Ja, okay, så kan det vara. Och det, den som är Billy Ray, det är du, Jonas. Då.
Det är jag, det, precis. Det,
men det valde du med omsorg.
Ja, mer eller mindre kan vi säga. Det var ganska lätt, och det var, han var ju ganska aktuell just då med Ache Break a Heart, Billy Ray Cyrus, så det blev lite sådär, gick på samma linje.
Ja, han har dotter också, som ni kan göra debatt med, Miley.
Ja, just det, precis.
Ja, absolut. Ja. Jag träffar henne förresten.
Har du det? Nej, men det är fan med. Det kan vi nästan göra ett helt program om.
Ja.
Hon har också varit med i Family.
Vi har gjort väldigt många konstiga saker, kan jag säga. Med Sting och Celine Dion.
Nej,
och,
men alltså, är det sant? Har, ja, då, har ni spelat med...
Winnie Caliuta.
Nu plockar vi...
Vi gick förbi han en korridor åtminstone. På Top of the Pops.
Men hur lirade ni ihop med Sting?
Nej, men vi körde på samma program.
Okay.
Top of the Pops.
Ja. Och... Men Celine Dion körde ni ihop med?
Nej, det var också, alltså, ihop på samma scen. Vi har gjort konserter med dem.
All right.
Lionel Richie och Deep Purple. Men vi har inte...
Hon låg tvåa med den här... Jag glömde bort vad den hette.
My Heart Will Go On.
Nej, den hade inte kommit då. Det var den här... Nej, det var en skitbar.
För det är så fall, hade ju varit roligt att den...
Så då låg damman om hon skulle gå upp som nummer ett. Men då petade vi ner henne igen.
Ha.
Precis.
Hon var ganska glad ändå. Hon avbröt
Think Twice, heter det, va? Baby Think Twice, tror jag.
Ja, okej.
Okay. Otroligt vacker.
Ja.
Låten alltså, inte hon.
Så hon kom över till BBC, eller vet du, i London.
Ja.
Kommer dit från sin smekmåna för att vara med i det där programmet.
Ja, och träffa er.
Ja, det var väl det största för henne. Nej då.
Ja. Gud, det här var så himla roligt. Jag satt och tänkte, vad fan ska jag fråga dem här? Eller rättare sagt, vad ska jag inte fråga de här gossarna? Det finns så mycket som vi skulle kunna prata om. Men vi måste...
kommer tillbaka någon.
Ja, det var faktiskt det jag tänkte. Och för er som har tyckt att vi var lite taskiga, som inte spelade hela, vad heter Cotton Eye Joe, så tänkte jag att det kanske man ska göra. Men innan det, så vad är... uttrycket Cotton Eye Joe?
Ja, det är ett själs... Många av dem säger att det är ett själsord, men det är en kärleksförklaring, och många säger att det är en beskrivning, så där får man tolka själv.
Ja.
Men det är ju, svenska så blir vi mjuka ögon, ungefär. Du har så mjuka ögon.
Ja.
Jag tror inte man säger det längre, den generationen som är nu.
Jag undrar om inte programledaren sitter och letar efter något annat. Det kan ju även vara en könssjukdom.
Nej, jag säger det. Nej. Ja, utan den beskrivningen jag läste... Ja. Var ju att Cotton Eye the Joe, det är lite det här lite simmiga man har, du vet, när man har dragit lite moonshine. Och,
ja, det kan nog stämma.
Att man är lite, man är inne på tredje eller fjärde och börjar kännas lite mysig. Var det en könssjukdom också?
Ja, det är någon gamla drypan eller någonting. Det är det vissa ställen i Amerika som kallar det för Cotton Eye. Vi har ju vår andra story om han som kom
eller vad
ner och
tog
hela...
Vad var det Bert Karlsson sa om Lena Philipssons ögon? Kanske vi inte ska säga, det var inte så rumsrent.
Det här är kulturbordellen. Så att, om vi...
Kåta ögon!
Ja.
Det var inte så här.
Men fortsätt bra till röst. Också. Där drar även vi gränsen.
Ja. Okej. Okay. Tyresoradion tackar er jättemycket. Urban tack. Landgren, Jonas tack, Nilsson. Tack. Det här var kanske det roligaste programmet jag spelade in på väldigt länge. Och det,
ända sedan förra veckan.
Jag spelade inte in något förra veckan. Men nu jävlar, nu blir det Cotton Eye Joe. Och nu är det...
Nu tar vi fram fjolor och banjo.
Ja, han tar fram med banjo nu. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Ja, vi har lyssnat på Kulturbordellen i Tyresoradion och med mig har jag haft de fantastiska grabbarna i Rednecks, Urban Langren, Jonas Nilsson. Tack för att ni tog er tid.
Tack så mycket. Tack för att komma hit, you know.
Ja, och det får ni jättegärna göra igen, för det, jag tyckte det finns mer att gräva i här, tror jag. Jag tror att det här med Sting och måste vi prata lite om. Hur ni influerade honom kanske till lite olika saker. Har ni pengar över, och det vet jag att ni har, så swishar ni dem till 123-679-3707, eller så sätter ni in dem på plusgiro och så slickar ni igen kuvertet, fast då ska ni ha skrivit 491-57-21-7 på talongen, och då kommer de pengarna till oss här på Tyres Radion, och så kan vi ha en jättekul med de pengarna. Du har lyssnat alltså på Kulturbordellen 91,4 MHz.